Jesus, jag ber för den här gudstjänsten, den här stunden och för varenda en som är samlad här ikväll. Jesus, hjälp oss att släppa vår blick från det som är vägen från att se dig. Hjälp oss att släppa vår blick så att vi får se ditt kors och så att vi får se att där du är, där din ande är, så där är frihet. Jesus, vi ber för den här stunden att du skulle göra ditt evangelium enkelt för oss. Att vi skulle förstå det med nya ögon, att vi skulle få, att du skulle öppna upp dig själv, du ska uppenbara dig själv och din godhet och din helighet och din kärlek för varenda en i det här rummet. Gud, vi ber om att du, att vi får se på ditt kors och att vi får gå ut härifrån fascinerade över vem du är, inte över musiken, inte över vad vi har hört, inte över hur kaffe smakar, utan över vem du är, Gud. Så jag ber att du i den här stunden kommer och talar till oss, du bevisar din godhet mot var och en av oss. I ditt namn ber vi, Jesus. Amen. Varsågod och sätt dig ner. Yes, så kul att vara här. Jag har saknat kyrkan, jag har saknat söndagarna. Tyvärr har jag varit borta själv två veckor i rad. Och det finns ingenting värre, tycker jag, än att vara borta från en söndag här. Klart att det finns värre saker, men på en söndag när klockan är 5, så då, det är det bästa att vara här. Jag firar min mommo som fyllt 80 och lite annat sånt. Så att det är ju viktiga saker och fint i sig, men en söndag hemma i ens, jag tänkte säga första hem, men kanske andra hem. Mitt eget hem måste ju ändå vara det första. Att komma hem, att få vara i kyrkan, i Guds hus, att få lovsjunga tillsammans med ett helt fantastiskt team och möta er och förhoppningsvis dricka kaffe efteråt. Det är, I just love it. Det är skönt. Hoppas du också är glad att vara här idag. Anders började förra söndagen, Anders Olin, vår pastor, på ett tema om, eller egentligen hela året, som skulle handla om att få möta en helig Gud. Vad handlar det om att Gud är helig? Och att vi kan möta honom och ha honom i våra liv. Jag skulle vilja fortsätta på det idag. Och enkelt och kort ska jag försöka prata om Guds helighet i vår enkelhet. För jag tror att det är det Gud handlar om. Gud är inte så komplicerad, vi är ganska komplicerade. Guds helighet i vår enkelhet. Någonting som vill landa mitt ibland oss. Vi ska... För er som inte känner mig, jag heter Benjamin Sträng och jag är en av ungdomsledarna här i Sion också, om det var nytt för någon. Och jag är sjukt taggad, jag sitter så fram emot att prata här idag. Jag vet inte varför. Men kanske man får vara det, är det okej? Jag skulle vilja prata om vad det betyder att vi är hel, att Gud vill att vi ska vara hela och heliga inför honom. Och att vi tror ibland behöver förstå att vi är skapade för mer än vi tror. Och det är så att Jesus vill göra väldigt mycket, tror jag, i våra liv. Och jag tror ibland har vi bara så mycket som vi själv bygger upp framför, mellan oss och Jesus, som hindrar oss från att leva de heliga liv som Gud har kallat oss att leva. Och egentligen är det bara onödiga saker som kanske inte skulle behöva finnas där. Och därför vill jag prata om att Guds helighet som vill landa mitt ibland oss. Vi ska börja med att läsa ett ställe i Petrus, första Petrus brev 1:13-16, det kommer här bak på skärmen också. Spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Som lydnadens barn ska ni inte följa det begär som ni levde i förr när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Ni ska vara heliga för jag är helig. Det är Gud som säger det här till oss. Och det är Paulus som skriver det i sitt brev. Men ni ska vara heliga för att Gud är helig. Gud kallar oss att leva heligt. Och här, ren, så snubblar jag in när jag själv läser det. Jag tänker att Gud kallar oss att leva heligt. Och vad betyder det? Och gör jag det? Och ofta tyvärr så tänker jag ju själv att svaret måste bli nej. Att jag känner inte mig så helig. Men Gud har kallat dig och mig att leva heligt. Och där någonstans uppstår ett dilemma. För vi har ett mål och ett syfte i att Gud kallar oss till helighet inför honom. Och samtidigt så uppstår det ett dilemma när vi inser att det är en omöjlighet. För att vi är, om vi nu är riktigt ärliga, vilket vi oftast brukar vara här, så måste vi börja inse att det är en omöjlighet att leva upp till måttet av det som Gud kallar oss till, att leva heligt. För helig betyder, jag är inte kanske den vassaste teologen i den här kyrkan, men jag kollar upp lite, vad betyder helig egentligen? Det betyder något som är fullständigt perfekt, felfritt, rent och helt. Alltså det är helighet. Jag vet inte, vi kan ju känna oss kanske heliga en, åtminstone söndag kväll när man kommer från kyrkan, eller kanske just före man öppnar dörren och går in i kyrkan och drar på sitt smile. Men hur är det i verkligheten? Jag tror inte det är så många av oss som känner oss så heliga. Om det nu ens är en känsla. Det ska jag inte svara på. Men vi är skapade i likhet med Gud. Var helig liksom jag är helig. Så vårt syfte som människor finns i att vara lik Gud. Det är liksom skapelsens, människan skapades, Gud skapade människan till likhet med sig själv. Vårt syfte finns i att vara heliga liksom han är helig. Och vad fint att Gud är sån då, att han lägger fram ett syfte för oss som är omöjligt. Vad är det för Gud? För vem av oss kan påstå att vi är lik Gud? Vem av oss vågar påstå att jag är ju ganska lik Gud? Jag känner mig helig. Det finns klart sådana stunder och jag tror att Gud kallar inte oss till en total omöjlighet. Men oftast så känns det som en omöjlighet. Och jag kan själv tänka, och jag konfronteras med det ibland, att å ena sidan vill jag och jag älskar Gud och jag vill leva med honom och gå dit han kallar mig. Men å andra sidan är det så mycket som känns att det här är inte en helig sida i mitt liv. Det här är inte den gudomliga sidan i mitt liv. Det här är inte den helgade sidan i mitt liv. Det här är inte det som Gud har format i mitt liv, utan det här är något som har formats av något annat. Så det är en ständig konfrontation, och kanske du känner igen dig i det också. I hur svårt det är att acceptera att Gud är den som ska få vara stark. Gud är den som ska få vara helig. Och känslan just att inte få hålla, att inte hålla måttet, att inte uppleva sig vara helig som Gud är helig. Och ändå mitt i det lita på hans nåd och på hans ord. Så det är ett dilemma, skulle jag vilja påstå. Att jag antingen lyckas gå på den väg Gud kallar mig mitt i min vardag, eller att jag fallerar. Och är vi inte ganska hårda med oss själva många gånger? De gånger det känns bra för oss, de gånger vi har liksom stark tro och ber för någon kompis som är sjuk och det händer någonting, då får man väl en sån helhetskänsla kanske. Och tänker att nu är Gud med mig och nu är jag lik Gud och nu är han liksom stark i mitt liv. Men hur är det de dagarna när det inte riktigt känns så? Alltså kanske majoriteten av våra dagar. Vad har Gud tänkt? Jag skulle vilja se på Jesus och hur han var. För jag är fascinerad av honom och jag tänker att han måste ju ha någonting att säga åt oss. För Jesus rörde sig ofta i vad jag skulle vilja kalla gråzoner. Alltså han gick inte på den där heliga vägen som alla hade förväntat sig att han skulle gå på. Men han gjorde ändå det som Gud hade kallat honom att göra. Och han rörde sig i en gråzon av missförstånd, av hat, av allt möjligt. Och han gick sällan dit man trodde att han skulle gå. Och han umgicks sällan med dem man hade hoppats han skulle umgås med. Och han umgicks oftast med dem man hoppades att han inte skulle umgås med. Och han gjorde sällan det som man ansåg att vara lämpligt. Och han gjorde ofta det som man inte skulle göra, till exempel på sabbaten. Alltså, han måste ju vara en störande människa för de som tyckte att de levde på ett heligt sätt. Som levde liksom Gud hade kallat dem. Och så kommer Jesus ner och så gör inte han ens på det sättet. Gör han fel? Är inte han Gud? Är inte han helig? Han följde inte ens de religiösa kutymer, regler och system som fanns. Och ändå säger han sig själv vara Messias, Guds son, världens frälsare. Och det lamm som ska offras för våra synder. Alltså det som är fullständigt rent och heligt och perfekt. Så Jesus rör sig i gråzoner. Och i lite ibland i en sån här dimma där vi inte riktigt kan. Ja, vi går vidare. Vi ska läsa i Lukas 19, så står det om Zacchaeus. Står det så här. Att Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som hette Zacchaeus. Och han var förman vid tullen. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkskarans skull. Ty han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sade till honom: Zacchaeus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sade till Herren: Herre, hälften av det jag äger ger jag åt det fattiga. Om jag har bedragit någon så ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Jag tycker det här är en fantastisk berättelse. Du kan hålla kvar den på skärmen. En fantastisk story hur Jesus rör sig precis där han inte borde röra sig. På ett sätt var han exakt där man visste att han skulle gå, men så gör han det som man inte riktigt hade bara förberett sig på. Man trodde kanske han skulle se på de präktiga människorna eller prata med någon som på något sätt var viktig i den staden eller inte hade fifflat så mycket med pengar. Men vem är det Jesus lägger märke till? Jo, det är han som har fifflat med pengar, och det är han som inte är omtyckt, och det är han som de flesta pratar illa om bakom ryggen på honom. Jesus rör sig i en gråzon och han gör inte det som förväntas av honom. Men han gör det som han är kallad till. Jag tycker det är fint i det här, för det är några saker som Jesus gör med Zacchaeus, som alltså var en ökänd människa, ökänd man och inte omtyckt. Jesus ser honom. Jesus ser den här människan. Han lägger sin blick till honom och ger honom sin uppmärksamhet. Men inte bara det, utan han accepterar honom genom sitt beteende, genom sitt handlande, genom sitt hela kroppsspråk och genom att gå från sin rutt till det här trädet och se upp till den här mannen. Redan bara det att han ser på honom och pratar med honom, så visar att han har accepterat honom. Han har gjort det som många inte gjorde. Och sen dessutom, okej, flyttar in, det kanske inte hela sanningen. Jesus flyttar inte in hos honom, men det står nu sådär på skärmen i alla fall. Jesus bjuder in sig själv till honom. Eller var det till och med så att Zacchaeus bjöd in honom? Zacchaeus skyndade sig ner. Han tog emot honom med glädje och... Okej, det var Jesus som sa att han vill komma hem till hans hus. Men Jesus bjuder in sig själv. Han ser honom, han accepterar honom, han flyttar in. Och sen när han väl möter Zacchaeus då, så ännu till så förvandlar han Zacchaeus situation och Zacchaeus möter frälsning. Wow! Det är inte så att Jesus, istället för att Jesus skulle se honom, att han ignorerar honom. Eller istället för att acceptera honom så fördömer han honom. Eller istället för att flytta in och bjuda in sig så avvisar han honom, tackar nej till inbjudan. Eller istället för att förvandla honom säger att nej, men hej, du är för omöjlig, det går inte att göra någonting åt ditt liv, du har en strulat till det, du är en skyldig så många människor så mycket pengar, du är ett omöjligt fall. Eller säger att nej, men sorry, du har för mycket synd i ditt liv, jag kan inte frälsa just dig, vi kan återkomma senare när du har fixat till det. Han ignorerar inte, han fördömer inte, han avvisar inte. Utan Jesus ser, han accepterar, han flyttar in, han förvandlar och han frälser. Jag tycker det här är helt fantastiskt. Och samtidigt så är det så roligt att det står att alla, inte bara någon. Utan medan Jesus gör det här, han ser en människa, accepterar, flyttar in, förvandlar och frälser en människas liv. Så står det att alla mumlade förargat. Vad är det för fel på Gud? Varför mumlar man förargat när Gud gör någonting? Jo, för att han kanske inte rör sig exakt på det sätt som vi förväntar att han ska röra sig. Han går inte till de människor vi tror han ska gå till. Och han gör inte det vi förväntar oss att han ska göra. Utan han gör ibland precis motsatsen på en helt annan väg. Men som ändå är en helig väg och ändå ett heligt, gudomligt agerande. Vilken Gud! Alltså han ignorerar inte, han fördömer inte och han kastar inte ut och han avvisar inte. Alltså han gör det som han kom för att göra. För att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det är den Gud som söker upp, lämnar 99 och söker upp ett bortsprunget. Oavsett vad folk tycker och tänker. Han går fram till en bortsprungen kille som har klättrat upp i ett träd för att han var så kort och inte så Jesus, men ville säga Jesus. Och alla mumlar förargat. Vad är det för fel på den här världen? Och vad är det för fel på oss kristna så många gånger? När vi mumlar förargat istället för att förstå att Gud, du har din egen väg. Gud, din helighet tar plats mitt i vår enkelhet. Gud, du är fantastisk och du gör på ditt sätt. Jag är bara med och har din väg. Ha din väg. Men så ofta så mumlar vi förargat. Eller så kanske vi gör det, går i tro och gör någonting som Gud lägger på vårt hjärta. Men så hindras vi av att människor mumlar förargat. Och så kanske vi slutar göra det vi älskar att göra. Till och med kanske det som Gud hade lagt som en dröm på ditt hjärta. För att, jag vet inte, avundsjuka religiösa stroppar mumlar förargat. För de tyckte att de levde ju rätt och heligt och rent. Och de umgicks inte med syndare. Och de gjorde inte det ena och det andra. Det var säkert många som var på fest hos Zacchaeus. På fest hos honom, ja. Men det var knappast många av de religiösa som hade umgåtts med honom. Men det gör Jesus. Jag gillar stället det står i andra Timoteus brev. Att han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus. Och så står det sen att han har fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Det evangeliet, Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som har förlorat. Att Jesus kom för att acceptera och se och ta emot och frälsa och förvandla Zacchaeus liv. Och jag tror samma sak, och dels ser vi ju det, men vi behöver tro på att Jesus gör samma sak fortfarande idag. Han har frälst oss och kallat oss med sin helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar. Så skönt. Det är inte på grund av våra gärningar. Ska man räkna hur många syndiga gärningar Zacchaeus hade, skulle han säkert toppa våra listor. Men om vi tror på Bibeln, och det gör vi väl, så står det att det är inte på grund av våra gärningar som Gud har kallat oss med en helig kallelse och frälst oss, utan genom sitt beslut och sin nåd. Ju mer jag tänker på det, jag älskar hur Jesus agerar. För fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Okej, vi hade ett stort dilemma som vi började med. Det är att Gud är helig och vi är kanske inte riktigt lika heliga. Ett stort dilemma som så många gånger hindrar oss från att kanske växa i vår tro och relation med Gud. Men vi har också ett stort hopp. Och det är evangeliet. Att Jesus kom ner. Det är inte vi som ska försöka vara heliga. Utan Jesus, han är helig. I vårt ställe. Så många gånger genom hela kyrkhistorien och hela världshistorien. Så har det handlat så mycket om att vi människor ska visa oss heliga. Att vi nästan vill ta platsen som Gud har. Som perfekt och fullkomlig. Men det finns inget i oss själva som är heligt. Det är bara det som Gud gör i oss som kan vara heligt. Och därför kan vi säga att som han är, såna är vi också i den här världen. Han har kallat oss att vara heliga. Ni ska vara heliga för att jag är helig. Det finns ett ställe som det första Johannes brev, Johannes evangelie 1. Så står det att ordet blev kött. Och det står, ordet blev kött och bodde bland oss. Och jag gillar som det står i en engelsk, lite parafraserad översättning, att the word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Jesus blev kött och blod. Jesus ordet blev kött och blod. Och han flyttade in i vårt grannskap. He moved into the neighborhood. Och det är precis det Jesus gör när han möter Zacchaeus. Han var en del av det grannskap. Han var en del av den lokala kulturen där. Han såg det som andra ignorerade fast de hade kanske bott där så många år fler än honom. Han var bara på genomfart. Men Jesus flyttar in mitt ibland oss, mitt i vårt grannskap, mitt i det vi har på gång, mitt i vår vardag och mitt i vår enkelhet. Det är mitt i våra vardagliga bekymmer. Jag vet inte, har du såna? Okej. Det kanske en helig skara i alla fall. Vi har väl alla vardagliga bekymmer på ett eller annat sätt. Gud kommer in i vårt neighborhood, i vårt grannskap mitt ibland oss. På vårt arbete, bland de människor vi delar livet med, bland de människor vi dricker kaffe med, bland de människor vi möter i korridoren på vår arbetsplats eller i vår skola. Mitt i det oredigerade livet, oputsade, det som egentligen inte är så vackert men som är så otroligt äkta. Där kommer Jesus ner. Mitt i ditt ostädade vardagsrum. Ni vet själv, jag tycker inte heller om att ha folk hos mig. Så det flyger dammtusen när jag smäller min dörr eller stänger min dörr. Men ibland så är det kanske inte viktigt att städa upp just det där för att sitta med sina vänner i sitt vardagsrum. För Jesus var det inte viktigt att städa upp de platser han kom till. Mitt i de brustna relationerna, där kommer Jesus ner mitt ibland oss. Mitt i det komplicerade, mitt i våra familjer. Kanske familjer där vi har utmaningar, där kanske inte alla delar samma tro, eller vi har konflikter, eller vi har utmaningar, vi har sjukdom, vi har allt möjligt. Men Jesus kommer, Jesus blev kött och blod och flyttade in mitt ibland oss. Mitt i det enkla och det äkta. Jag gillar det, alltså vi kan ju ibland göra allt så komplicerat och så prestigefyllt. Men förstår vi vilken Gud vi har? Förstår vi att vår Gud skiljer sig från resten av alla religioners Gud? Där det handlar om kanske prestige, eller det handlar om att lyckas eller ta sig fram. Men Gud själv, det finns ingenting prestigefyllt med att födas i ett stall. Det finns ingenting prestigefyllt med att dö på ett kors. Man gör inte sånt om man gör på ett kungligt vis på världens sätt. Men man gör sånt om man vet sitt syfte. Om man vet att man kom för att frälsa uppsökade förlorare. Men om inte Jesus gör någonting prestigefyllt för att söka applåder, söka ära, söka liksom bekräftelse från omvärlden och från de religiösa ledarna. Varför är det som att vi ändå gör det så ofta? Varför är det som att vi i vår tro ska vara så prestigefyllda och söka egen ära? Ursäkta om jag hoppas inte blir för hårt, men så tänker jag mig själv. Jag är trött på mig själv ibland, hur prestigefylld jag försöker vara. Till vilken nytta? Ingen nytta, för Jesus har redan gjort allt för mig. Det finns ingen, jag kan ju inte vinna någonting mer, för jag räknar allt som förlust, för jag har vunnit mitt liv i Kristus. Om Jesus kommer ner på det enklaste möjliga sätt, då vet vi åtminstone en sak. Jag tror att Jesus definitivt med sin helighet kan ta plats i våra fina putsade liv också. Men jag är ännu mer säker på att han definitivt tar plats i det enkla och det ärliga. I ett smutsigt stall där han var välkommen istället för ett fancy värdshus som inte hade plats för honom. Och så ofta tycks det väl vara så att Gud verkar mitt i det enkla. Han frågar inte hurdant grannskap det vi har eller hurdant liv vi har. Utan han frågar efter det som är enkelt och äkta och ärligt. Så det vill jag fråga er ikväll och mig själv ikväll. Har vi den ärliga, äkta längtan efter Gud? Kom med din helighet och din enkelhet. Allt det du är mitt ibland oss. Så ofta tycks det vara just så att Gud verkar mitt i det enkla. Jag tänker på en vän som var till mig för några dagar sedan och vi hade inte träffats på ett tag och vi delade lite utmaningar, delade lite glädjeämnen. Och i all enkelhet så får vi be för varann, lägga händerna på varann och be för varann. Det är inte så att, det var inget Instagramvänligt med det, det var ingenting som egentligen är så spännande att berätta åt någon. Men vi får uppleva Guds närvaro och hans helighet och hans kraft mitt i vår enkelhet. Jag tänker på en annan vän som delar med sig lite smärtor och jobbigheter. Och där vi igen fick sitta i hans bil och be tillsammans. Inte för att jag som ungdomsledare tycker att det som man alltid ska göra, jag gör det med alla mina vänner. Utan för att han föreslog det. Han sa att Benjamin, kan vi be tillsammans? Och där i bilen får vi sitta och be tillsammans. Och det är någonting kraftfullt i att göra det enkla. I att inte göra så komplicerat, att inte göra det prestigefyllda. För att Gud är inte beroende av det. Ibland är vi väldigt beroende av det. Men Gud är inte beroende av det. Jag tänker också på en vän som jag har haft en lång tid. En sån bön till Gud att Gud, bara kom och möt den här min vän. Kom och visa din kärlek och din plan för hans liv. Han har inte trott på dig Gud, men att jag ber Gud att han ska få tag på dig. Och i norskede sa jag åt honom att det är min högsta längtan för alla mina vänner. Att det är inte så att jag vill att alla ska tillhöra kristendomen, att de ska bli religiösa. Men jag vill att alla ska få möta Gud. Och jag sa det ärligt åt honom också efter att han hade frågat mig: Benjamin, när du går igenom svårigheter, hur formar det dina böner? Vad är det du ber till Gud? Det är inte så att vi pratar om Gud och läser Bibeln när vi ses. Det gör vi verkligen inte. Jag skulle önska vi skulle göra det. Men han frågar ändå mig, för han vet var jag står. Han vet att jag tror att Gud är i mitt enkla liv. Så han frågar mig, hur ber du? Hur formar du dina böner? Det var en sjukt bra fråga. Ingen i en säker församling frågar väl sånt, men det var inte heller sant. Men han var verkligen genuint intresserad. Om du har en Gud i ditt liv och du tycks ju tro på honom. Det var inte bara en grej när du var 15 år, utan du är ju sjukt envis. Varför håller du fortfarande fast vid honom? Så fick jag säga att jag håller fast vid honom fast Gud håller fast vid mig. Det är inte så att jag har lyckats hålla så hårt fast vid Gud. Utan när jag har upplevt utmaningar eller livet har bara varit allmänt störande och jobbigt, så har jag bara upplevt att det är ett sätt för mig att få träna mig i att vara beroende av Gud. Lita på hans trofasthet. Lita på att han säger att han är den han säger att han är. Och jag skrattade först när jag fick den här frågan av min vän. För att det var så oväntat. Så fick jag berätta det, och jag tror han blev lite rörd också av att få höra mitt svar. Som var väldigt... Det var inget fint svar. Jag lyckades inte formulera mig så vackert. Men jag fick nu sagt någorlunda att det handlar om Gud i alla fall. Och... han står bara beundrar. Inte mig, utan jag tror han beundrar Gud i det här skedet. Att Benjamin, mitt i din enkelhet, mitt i det brustna, mitt i det vardagliga och det riktiga och enkla och ärliga, där tror du på Gud. Jag säger att det hoppas jag att jag gör. Och det slutar med att vi fick, det var första gången någonsin jag fick be tillsammans med honom, för att han hade också ett sånt behov av Gud, fast inte riktigt hade sagt det tidigare. Så att det att jag fick dela med mig av det enkla och vardagliga från mitt liv ledde till att vi fick be tillsammans för första gången någonsin. Och det var bästa kvällen på många, 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 många dagar för min del. Och inse än en gång, Jesus har flyttat rakt in i mitt kvarter, mitt i mitt liv. Det är ingen skillnad om jag bor i Vörostan eller i något fallfärdigt ruckel någonstans, eller om jag bor i ett slott. Gud flyttar in där jag tillåter honom att flytta in. Jag tänker också ännu på en... på tal om det enkla och att Gud flyttar in det enkla. På en vän som egentligen aldrig har varit i kyrkan tidigare. Inte på många, många, många... 15-20 år kanske. Och kommer in på en lovsångsstund i en gudstjänst. Och blir ganska fascinerad av atmosfären. Och jag träffar min vän senare, den andra vän alltså. Jag träffar honom senare, och då har han också en annan bekant på besök. Så vi är tre personer hemma hos honom. Och så börjar han berätta åt den här tredje personen. Så börjar han berätta att hej, jag har varit i kyrkan. Och hon är så här, Vad har du gjort i kyrkan? Vem var i kyrkan? För att sånt gör ju inte vanligt folk, tänker jag. Och han tänkte väl att... det måste han ju berätta om, för det var någonting häftigt. Han har varit i kyrkan. Och så berättade han åt sin vän, och jag sitter med där, att det var ju helt fantastiskt. Du borde komma med dit någon gång. Att den där känslan, att jag aldrig, jag vet inte om jag någonsin har känt mig så där trygg. Han kommer in mitt i lovsången på en gudstjänst. Och det han berättar åt sin vän, som inte heller tror på Jesus överhuvudtaget, är att jag var i kyrkan och det var någon märklig känsla. Det var bara, det kändes skönt. Och jag kände mig trygg. Jag tänker att det finns ingen plats som kan vara så mer trygg än där Gud finns och där Guds ande är. Och det var någonting att få sitta och lyssna på det här. Och då inser jag att den här min vän som nu sitter och vittnar åt den tredje personen, ingen av dem tror direkt på Jesus. Och han sitter och vittnar om Jesus indirekt. Han vet inte om riktigt vad han pratar om. Men han berättar att han kände sig trygg och det kändes otroligt bra. Och då tänker jag att det är väl mitt bland oss, mitt i det enkla. Om Gud kan använda min vän som inte ens tror på Jesus ännu, så kan väl Gud använda ditt och mitt enkla liv. Är vi överens om det? Jag fick ju lite hopp för mig själv att om Gud kan använda honom kan han säkert använda mig, för jag tror ju åtminstone på Gud. Men vad är det som behövs för att Guds helighet ska få ta plats i våra liv? För som vi sa i första början, vi gör saker så komplicerat. Vi gör det ofta svårare än det. Eller tänker att helighet, det är känsla jag har om mig själv. Helighet, jag ber och hoppas för mig själv och för er och oss alla. Helighet ska alltid få vara känslan vi har om Gud, inte om oss själv. För då får vi bort fokus från oss själva och vi får veta att Gud, det är det jag behöver. Det är inte min prestige, det är inte mina gärningar, det är inte min inte ens bra sak jag gör, utan det är Gud, det är det jag behöver. Jag tänker på min vän som jag sist just berättade om. Det var det äkta som han, det var mitt i det äkta och ärliga, hans längtan efter någonting som Gud möter den personen. Eller min vän som frågar hur jag har bett. Det är för att han har tydligen, tack Gud för den nåden, han har sett någonting som har varit ändå äkta och genuint. Det har inte bara varit den här glansbilden. Och jag hoppas för mitt eget liv att det är det som ska fortsätta få vara det som Gud får använda. Inte det som jag lyckas med, utan minst lika mycket det som jag inte lyckas med. Tidigare i första Petrus brev som vi också läste om att liksom han har kallat er helig, liksom som han har kallat er är helig ska också ni vara heliga. Lite före det så står det att äkthet i tron är värdefullare än guld. Äkthet i tron är värdefullare än guld. Äkthet är ingenting komplicerat. Äkthet är ju när vi skalar bort allt. Äkthet är värdefullare än guld. I Guds ögon så är det äkta och genuina som han kan använda. Och jag tror i vår stad, i våra liv, i ditt neighborhood, i ditt kvarter, i ditt grannskap, bland dina vänner, på ditt jobb, var du än är och i ditt eget liv. Låt Gud få ta plats i det enkla och det äkta och din längtan efter honom. Vad behövs för att hans helighet ska få ta plats i ditt liv? Och vad behövs för att hans helighet ska få ta plats runt omkring dig? Jag tror att det finns ett enda svar på det. Och det är mer av Jesus och mindre av oss själv. Det som Anders pratade om förra söndagen. Mer av Jesus, mindre av oss själv. Det är inte så att vi blir obetydliga och att vi blir liksom att vi ser ner på oss själv. Jag tror ju mer vi ser på Jesus, desto mer kan vi också älska oss själv. Ju mer vi förstår att han är helig, desto mer slappnar vi av. Och är det inte någonting av ett mål för, jag hoppas många av oss det här året, att se Guds helighet landa i det enkla. Att se hans närvaro förvandla våra gemenskap, de vänner vi har runt oss, de familjer vi har runt oss. Jesus flyttar in var han vill. Han ser vem han vill. Han accepterar vem han vill. Han förvandlar vem han vill. Han frälsar vem han vill. Det är inte upp till oss. Det är inte överhuvudtaget upp till oss. Det är med stor beundran. Jag satt i köket hos min vän och den tredje vännen. Och bara beundrar det som Gud gör. Det är inte så att jag förberett honom och sagt hej, snälla kan du nu berätta om den här gången du var i kyrkan. Utan det är något som kommer naturligt. Varför är det? För att Gud är inte krystad. Gud är inte onaturlig. Utan Gud är naturlig. Jesus flyttar in var han vill, hos vem han vill, i din enkelhet. Vågar vi tro det här? Många gånger nej, jag vågar inte tro det. Men min bön för oss alla ikväll, att vi ska våga tro att det är det enkla som Gud flyttar in i. Det är i det enkla och avskalade det han tar plats. Vi ska kunna... Jag var överraskad, jag hade inte så mycket att säga där. Men jag hoppas att åtminstone för min del var det gott att höra för mig. Eller jag menar, jag talar till mig själv lika mycket. Det blev fel. Vi kan ta lovsången för att komma upp. Men jag skulle verkligen önska att vi får lägga bort pressen från oss själva. Tänk om det här året, 2018, skulle få bli ett år där vi får bara lyfta pressen från oss själva. Och veta att det är inte vår helighet, det är inte vad vi lyckas med. Utan det är Guds helighet precis där vi är. Jag har sagt det säkert 15 gånger. Men det är Guds helighet i vår enkelhet. Vågar vi tro det? Hoppas det. Jag hoppas vi vågar tro det. Och jag skulle vilja, kan vi alla bara ställa oss upp. Vi ska sjunga en sång just. Men jag skulle vilja att du som är här och har en längtan efter att få se mer av Guds närvaro i ditt liv. Kanske det har varit så att det som egentligen har hindrat Gud från att göra det han vill är dina tankar om att du inte räckte till för honom. Dina tankar om att du inte helgar nog. Dina tankar om att du har misslyckats för många gånger. Dina tankar om att någon annan är mer kallad än dig. Men jag tror att Gud har en helig kallelse om att tillhöra honom. Att vara lik honom. Som gäller varenda människa som är skapad av honom. Vilket är väl pretty much alla, antar jag. Han har en helig kallelse för oss var och en. Och därför skulle jag vilja att den som vill få be dig idag. Att Gud kom in. För Gud bryter inte sig in. Gud pressar inte sig. Gud rör inte sig i det krystade och i det onaturliga. Han rör sig ofta i gråzonerna och där vi inte väntar oss. Men han rör sig aldrig, åtminstone den Jesus jag har läst om, rör sig aldrig och pressar sig på människor. Men han rör sig bland dem och flyttar in hos dem som öppnar sin dörr för honom. Och jag vet att många av oss är, vi har överlåtit oss många gånger till Gud, men jag tror inte vi kan göra det för många gånger. Och att om du längtar efter att få se ditt eget liv bli mer förvandlat av Gud och mer av hans närvaro flytta in hos dig, eller om det gäller för det andra i din närmiljö, i ditt neighborhood dit Jesus flyttar in, så tror jag vi får be om det. Att Gud, låt oss få se mer av din närvaro. Öppna mina ögon så att jag kan se ditt kors, så jag får se din helighet, så jag får se din godhet, din perfektion, och få släppa pressen från mig själv. För jag tror vi kan få, som församling, få se många människor komma till tro på Jesus. Vi kan få se många familjer upprättade. Vi kan få se Gud göra väldigt mycket. Om vi släpper in honom i våra ostädade vardagsrum och i det enkla.